I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jobbet, framtiden och nuet. Vad är vi på väg egentligen?
Ja, vi vet att saker förändras snabbt och vi har ju länge hört att robotarna kanske tar över och ja, den utbildning som jag kanske har idag, den kanske inte är så aktuell imorgon.
Men trots att vi har hört om det här länge och kanske sett gradvis förändringar runt om oss, så är det ju sällan vi ser förändringar i sån raketfart som nu med coronapandemin.
Ja, så vad händer egentligen? Hur blir det när jag ska jobba med en robot?
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
Så kan det inte fortsätta och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup.
Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. Särskilt för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare. Ja, men det här med robotarna kommer, det har vi pratat om ett tag nu. Och så, det är ju så här att ja, det känns som någon slags fjärran framtid som aldrig riktigt händer förutom i sci-fi-filmer. Men apropå förändring just så, ingen av oss hade ju kunnat förvänta oss att det skulle hända så mycket nytt den här våren. Eller vad säger du, Ann-Sofie?
Nej, verkligen inte. Det är jättemånga säger det. Det finns någon GIF som jag älskar. Vem var det som drev på den teknologiska utvecklingen hos er? Var det CIO, CFO eller var det covid-19? Och då är det covid-19. Och jag, du vet ju, jag brukar säga att jag är så extremt analog, men jag har faktiskt hittat siffror på att 90% av all data har producerats de senaste 2 åren. Och det är mer än 26 biljoner så kallade smart devices. Jag bestrider att alla är smarta, som cirkulerar i användning. Alltså det är hur mycket teknologi som helst som har skapats och används nu.
Ja, men så är det ju. Och det är spännande att mitt i det här då, som ja, men till exempel 5G är på väg att rulla sig ut, och det är då vi förväntar oss att den uppkopplade världen som man har pratat om länge med IoT, alltså Internet of Things, att det ska börja hända på riktigt. Liksom. Att det inte bara är min smartphone som kan berätta saker, utan min klocka, min cykel, min bil, mitt kylskåp. Ja, men att världen ska bli uppkopplad, och jag ser det lite grann som att det kommer bli ett extra skikt, ett digitalt skikt som också är en del av verkligheten. Men tillbaka till det vi sa då, att corona hände. Vi tycker kanske inte att det är en robotisering av verkligheten, absolut inte. Snarare har liksom många av oss landat i att ta långa skogspromenader och vara utan jobb. Men det har ju medfört en enormt snabb digitalisering.
Mm, precis. Och jag kan tänka ibland, jag måste ta ett exempel här. Jag har ju, det har jag sagt, det är tredje gången jag nämner det, men jag har ju gått tillbaka eller börjat om, kan man säga, inom den banan jag jobbade inom förut, jobbat lite med redovisning. Och där har ju digitaliseringen verkligen avlastat många av de processer som annars tog tid. Men det betyder ju, alltså bara för att jag kan trycka på en knapp istället för att trycka på knappen 100-150 gånger, jag måste ju förstå vad det är som sker. Alltså det är ju det, jag måste ju förstå vad det är som sker när allting sköts digitalt eller sker av en robot eller vad kan vara. Och där kan jag känna att det händer så mycket och jag känner mig inte gammal, jag känner mig bara, jag hänger inte riktigt med. Så.
Men vad är det du inte hänger med i? För att du kan ju, gissar jag, hantera de här nya digitala verktygen när du jobbar med redovisning.
Ja, jag försöker lära mig hantera dem. Men just att nu gick det jättefort. Men när jag liksom stansar in siffror så ser jag att den hamnar rätt där och den hamnar rätt där. Det gäller att ha tillit till det här digitala, att det gör rätt saker. Däremot, om det är någonting jag skulle vilja se mer av, det är det här Internet of Things. Alltså det här att min kyl börjar prata om vad jag ska handla hem. Det där längtar jag efter, men det känns inte alls som att det har inte corona löst i alla fall.
Nej, men det finns ju kylskåp som kan i alla fall varna för att, nu vet inte jag exakt hur det funkar, men jag tror att det är lite så här att ett smart kylskåp kan, okej, det här är jättemycket killgissning, men jag skulle gissa då att om du har en platta där mjölken brukar stå och den plötsligt väger mindre än en liter, alltså, eller än en halv liter, så kan du få ett larm, så ja, men nivån på mjölk har sjunkit, köp nytt.
Kritisk låg chokladnivå skulle jag vilja ha.
Precis! Ja. Det skulle ju vara den allra viktigaste delen i mitt skafferi.
Det är fler, nej, men ingen choklad. Ja. Nej, men precis. Vad säger man? Skämt åsido. Ja.
Nej, men det blir ju mer och mer digitalt. Jag vet att en kollega till mig sa för något år sedan, apropå att vi snackade om en kund och digitalisering, så sa han så här, men vadå? Det är väl redan jättedigitalt allting. Det kan vi ju säga att det är inte alls, och alla kanske inte tänker på det varje dag. Visst, vi mejlar, vi har smarta telefoner, vi har datorer och diverse skärmar i tillvaron. Men titta till exempel på vårdsektorn där man liksom sliter håret på varandra på sidan för att få liksom en jämn ström där en vårdbehövande kan gå in någonstans digitalt eller fysiskt. Och så ska all information som är viktig om dig visas för rätt läkare utan att kränka din integritet. Och utan att utsätta den här informationen för risker då att liksom saker blir hackade och att, ja, du fattar.
Ja.
Det är ju gigantiska grejer och det har vi inte alls på plats i samhället.
Nej, precis. Men ja, nej, jag tänkte att vi grundar det här avsnittet lite grann på en artikel som vi har hittat hos vår samarbetspartner motivation.se, och jag vill verkligen lyfta Einar Wiman som är en av deras skribenter som skriver otroligt bra och just prata om vad är det som kommer prägla arbetslivet under 20-talet. Alltså artikeln heter Medarbetare under 20-talet, det här kommer påverka dig, så plockade vi ut lite russin ur den. Och det första är ju det här med robotarna. Det revolutionerar arbetslivet. Och som sagt, den här artikeln är skriven innan coronapandemin. Och som det ofta är så har Kairos Future trendspaningsrapport ett finger med i det här spelet.
Ja, och tänker man på det här med robotar. Vi kan ju börja med att bara tänka digitalisering. För om vi hoppar tillbaka till vårdsektorn. Något vi har sett de senaste åren som faktiskt har gått väldigt fort, det är ju det här med digitala läkarbesök eller vårdbesök. Där några privata aktörer utmanade marknaden. Och nu har ju i alla fall landstinget i Stockholm kommit med en egen sån här app. Jag tror den heter Alltid öppet. Ja, men att du kan faktiskt träffa en läkare eller en sjuksköterska och få visa upp liksom, okej, så här ser det ut på min arm eller så här, ja, berätta hur det känns. De kan inte hjälpa till med allt, men man kan ju avlasta vården för de här lite enklare grejerna. Och då kan man fråga sig, aha, kommer det göra att vi behöver färre läkare och sjuksköterskor?
Ja, det är svårt att säga. Det kanske finns ett behov någon annanstans som behöver fyllas med mer just den här närvaron, men mänskliga närvaron, tror jag.
Ja, men jag tror också det att liksom all den AI som ligger och jobbar i en massa av våra liksom vardagssystem, så finns det väl, det finns ju säkert något sätt att man loggar in på en sån här digital doktortjänst och så kanske AI tar emot den först då. Men sen, ja, om jag är orolig för någonting så vill jag ju prata med en människa naturligtvis. Men där säger man ju också det att det, först trodde vi kanske att ja, men det är ju det här mänskliga och sociala som människorna fortfarande får stå för, medan liksom AI kanske ändå liksom kan vara bra på att göra lite så här faktajobb och administrationsjobb i bakgrunden. Men sen kom man på att AI ibland och ganska ofta till och med var bättre att ställa diagnoser än läkare. Mm. Så att till och med de här liksom, ja, de mest välutbildade är ju på något sätt lite hotade.
Ja, precis. Och just det här pratas om robotar inom inom sjuk, alltså inom äldrevården och sådär. Ja.
Men vad tror du då när vi är pensionärer och kanske sitter och är liksom lite skraltiga på ålderns höst och kanske bor på ett äldreboende? Hur mycket teknik kommer att ta hand om oss och hur mycket människor kommer att ta hand om oss?
Jag tänker, tänk om det kunde vara så att vi kan bli mer, och liksom, mer unikt omhändertagna med hjälp av data. Men det är fortfarande så frigörs det massa tid för mänsklig interaktion som vi liksom om och om igen blir överbevisade på är det vi behöver för att må bra och det vi vill ha så att säga. Så att om det kan vara att ja, men nu kan jag få saker i rätt tid, i rätt dos med hjälp av teknologi så att den människan som finns där kan faktiskt fokusera på att se mig som människa. Det här, jag känner, jag bara hör utopiskt det låter när jag önskar det, men det är vad jag önskar i alla fall.
Ja, men jag tror att det är precis, det är ju så man pratar upplever jag. Att för att få mer tid för det här mötet som det liksom kostar mycket pengar. Vi har ju rätt mycket av de här grejerna som betalas över skattsedeln i Sverige. Mm. Och då blir det, ja, i andra länder är det ju så att du får bra vård om du är rik. Är du fattig får du ingen vård alls. Mm. Men här är det ju ändå så, ja, men det ska ändå räcka till alla. Och lön är ju dyrt, det bara är så. För vi har ändå ganska höga krav och det ska vi väl ha. Men då ska man väl se till att de människor som jobbar med att ta hand om oss äldre, alltså de som idag kanske knappt är födda som ska hjälpa oss då. Nej, men att de både får en skön arbetsvardag och slipper jäkta mellan alla sina brukare eller patienter. Eller vad det nu är. Och att de slipper då kanske så här hålla koll på, jag vet inte, doser. Eller bara att mediciner ska finnas på plats hos oss.
Men jag tänker lite att ja, men det här med användningen av robotar och AI, det många jobb riskerar att försvinna. Jag tänker bara själv att många gånger när jag går och handlar nu så, ja men jag ska scanna själv, jag ska betala, alltså så här, jag ska göra ganska mycket själv och det ska finnas självkörande bilar och så vidare. Och jag tänker inte att de som sitter och jobbar med teknologin tänker, många av dem gör väl det säkert mer filosofiskt, men vad är det vi ska frigöra tid till här då? Sådär, jag tänker som en taxichaufför till exempel, om de bilarna ska bara gå av sig själva, den kommer ju inte sitta och åka med som passagerare och bara, jag åker med och snackar med dig istället för att köra den här bilen, utan där försvinner ju verkligen. Och det här med att gå in i en affär och liksom scanna själv, och som jag alltid panik, har jag missat att scanna någonting nu? Och göra fel, jag önskar, jag vill ha tillbaka kassörskan, snälla. Jag tycker det blir väldigt så här, i varje fall vill man säga, vad är det här avlastar och vilket problem löser det och vad är det frigör liksom tid till. Men sen kommer vi också in på det här med frihet och flexibilitet som vi också ser, det blir ofta så att när pendeln slår åt ena hållet så blir det liksom, den slår lite tillbaka. Att det har vi också märkt att många, nej men det går inte att jobba hemma. Och sen helt plötsligt så var vi tvungna att göra det eller jobba på distans och lösa saker. Och så gick det. Och nu har många, och det märker jag, nu har många gjort det ett tag. Och nu ska vi gå tillbaka. Jag tror inte att vi kommer gå tillbaka. Vi går till någonting nytt. Där vi kanske säger, ja men förut var jag på kontoret 40 timmar i veckan. Nu har vi varit hemma 40 timmar i veckan. Jag skulle vilja gå tillbaka 25. Och här tror jag att många organisationer är... behöver faktiskt jobba med den här, det som man kallar för återgången, ordentligt.
Det tror jag. Och då är det en massa saker som behöver vara tydliga. Jag såg en väldigt intressant grej på Facebook för några veckor sedan. Kanske är några av er som lyssnar som såg det också. Det var Mark Zuckerberg som är chef och grundare för Facebook som livesände för alla som ville se. Det låg kvar senare också. Ett slags, det var ju ingen dialog, ett slags kommunikation till alla deras medarbetare om förändringar just nu på grund av corona, att man jobbar hemma och hur de tänker kring distansarbete och distansrekrytering. Och jag tycker att det där var rätt intressant att se. Först tänkte jag, varför ska jag lyssna på honom? Men sen så insåg jag att han tog tag i då alla de här frågorna som dyker upp när vi ska göra saker på nya sätt. Vad är liksom fördelarna till exempel med att kunna rekrytera globalt, som han sa?
Mm. Mm.
Han såg ju en möjlighet att här kunde man ju liksom plötsligt få tag i de bästa talangerna över hela jordklotet.
Mm.
Om man kunde tänka sig att det alltid nästan var okej att jobba på distans. Men då kontrade han sig själv också och sa att vi kanske inte kan göra allt på en gång, men vi ska börja med att rekrytera, vad var han sa, överallt i USA till exempel. Och inte vara begränsade till de städer där de idag har kontor.
Mm.
Men sen kommer man vidare till det här, okej, om det när corona släpper är okej att vara på kontoret och okej att jobba på distans. Och att man får välja. Mm. Det kan ju hjälpa oss att behålla dem som faktiskt vill bo på vischan och ändå ha en karriär. Mm. Men hur ser vi då till att de som alltid är på distans på möten och inte kan vara i rummet där liksom makten kanske finns, att de inte blir någon slags andra rangens medarbetare som inte får karriärmöjligheter, som går miste om liksom den här sociala väven som vi bygger ihop och hur man bygger en kultur. Ja, men jag kan länka det där i inlägget, för att han tog upp väldigt många av de utmaningarna som vi kommer att stötta på, tror jag.
Ja, jag tycker det är jätteintressant. Jag hade dialog med en kund. Jag pratade om det här med, jag jobbar inte med rehabilitering, men tänk dig att du ska rehabilitera någon. Som, alltså, tänk dig någon som ska arbetsträna. Ja, nu är du hemma. Nej, nu är du på kontor. Nej, alltså det dyker upp väldigt mycket saker som både kan ses som möjligheter och utmaningar. Vissa är konkreta utmaningar, kan jag säga. Men det finns också möjligheter. Men vi behöver prata om dem och reda ut liksom förväntningar. Och det här med att jag lyssnade på en annan podd och då vet jag att Ann Helenius fick frågan, kan man bygga företagskultur på distans? Alltså vi kan åka till månen och vi är på väg till Mars. Så att ja, vi måste kunna bygga företagskultur på distans. Men vi måste ju tänka till om hur vi gör det. Om vi förut har gjort det vid kaffemaskinen och vid townhall-möten där alla fysiskt är på plats. Alltså allting går ju, men vi behöver ju kommunicera kring hur vi ska göra det. Och här är ju, tänker jag, jätteviktigt just med all möjlig teknologi. Att vilken ska vi ha som ska stötta oss? För om det finns 26 biljoner smart devices att använda där ute, och nu är allt möjligt som det innefattar också, det är inte alla som kommer hjälpa vår verksamhet och som vi bara ska ta in för att det går.
Nej, det är samma som all denna data som du säger, där liksom merparten skapades typ i förrgår och det bara växer.
Mm.
Det liksom ger oss mer och mer problemet av att okej, vilken data betyder något för oss och vilken ska vi titta på och vilken kan ta oss framåt i, liksom, i vår utveckling. Nej, men tror du, till en mer konkret fråga då, tror du att du efter det här, när saker går mer tillbaka till någon slags normalitet, kommer du att hålla fler digitala utbildningar och föredrag än du gjorde innan?
Ja, men jag längtar verkligen efter att få göra de som jag brukar göra fysiskt igen, men jag har upptäckt möjligheten att jag kan göra fler saker för att jag gör dem digitalt. Det tycker jag är fantastiskt, men jag kan verkligen längta tillbaka till att göra så att absolut, jag gör mycket, alltså jag bara noterade själv, jag slänger upp en Zoom-inbjudan här och tänkte, gud, det här hade jag ingen aning om. Jag hade suttit och tittat på varenda, är det kryssa i där eller inte, det här sitter liksom i ryggmärgen nu, och det har bara gått några månader, så det är ju, jag menar, om analoga Annie klarar det här, då finns det hopp där för mänskligheten där ute. Så att jag ser mer att jag kan bredda och lite mer så här, men vi tar det här mötet via, istället för att ses in i stan kanske. Men jag vet precis vart begränsningarna är, och där jag känner att nej, men vet du vad, det här, det tar vi i det fysiska rummet, för det kommer bli bättre. Det tycker jag att jag har blivit bättre och lärt mig och breddat liksom paletten på något sätt. Du då?
Jag kommer nog också vara mer benägen att själv föreslå att men de där korta avstämningarna som vi har med löpande, ska vi köra dem digitalt? För då är liksom, då står alla fritt att vara där de behöver. Vi behöver inte lägga extra tid på resa. Men de här, inte viktigare, för då alla är viktiga, men de här lite längre mötena när vi behöver tänka tillsammans och skapa tillsammans, det är nog bra att ta dem när man ses.
Ja. Jag håller med. Och det är samma där. Har vi en kommunikation kring det och vad är syftet, och så här, då kommer vi att navigera rätt. Och då kan vi se att vi har fått fler möjligheter i och med att vi har lärt oss mer digitala verktyg och så vidare. Men det är klart att skulle vi bli tvingade att bara jobba på distans, då är det ju mycket i arbetslivet som vänds upp och ner, tänker jag, när vi behöver tänka långsiktigt.
Men då skulle jag vilja ha Nu är det ju vissa av oss som kanske livnär oss på att facilitera möten och sådär. Men jag tänker att jag skulle vilja ha en AI som kan hjälpa till att facilitera. Till exempel att vid en lämplig så här, paus i snacket så säger AI så här: hej, det är Siri här. Eller det är Annie här. Mm. Nu har alla de i västra Kalifornien pratat väldigt mycket. Vi skulle vilja höra en röst från östkusten. Ja, men du vet.
Ja, så man slipper kunna kanske avlasta. Ja. Ja.
Eller bara göra en liten så här lagom utmanande fråga. Så här. Ja. Är det meningen att de som deltar på det här mötet bara ska sitta stilla och lyssna? Eller får de chatta också? Ja. Men att ha någon slags facilitering vore lite coolt.
Ja, men faktiskt. Lite så här, ja, absolut. Men sen tänker jag också något som är relevant för det vi pratar om och pratar koppling till digitalisering. Det är ju en av mina favoritrapporter, men det är Future of Jobs Report som kommer från World Economic Forum i Davos, där de ju hela tiden tittar på vilka kompetenser behövs nu och vilka behövs framåt. Och då är de ju jätteinne på digitaliseringen och dess möjligheter och vad det kommer att göra och vad är det då som blir kvar för oss människor. Och de har, jag har plockat ut 5 kompetenser som jag tycker är intressanta lite utifrån det du och jag jobbar med. Men det är analytiskt och kritiskt tänkande och innovation. För det är vi som ska fortfarande då uppfinna de här Internet of Things och allting. Komplex problemlösning. Aktivt lärande och kunskap om lärandestrategier. Alltså jag behöver förstå hur jag lär mig på bästa sätt. Och sen kreativitet, originalitet och initiativtagande. Och om man tittar på de här så är det ju det här att där vi är nu med teknologin, så det finns nog AI som liksom kan vara nästan kreativa, nästan, alltså lösa komplexa problem. Men inte beyond vad de själva är programmerade med, utan det är ju fortfarande vi människor som ska göra det. Och sen kommer vi till den femte, och det är det här med emotionell intelligens, ledarskap och socialt inflytande. Där hoppas jag att de här robotarna och maskinerna och prylarna aldrig ska ta över, utan det är där vi ska vara, och som vi var inne på innan, kanske kan få lägga mer tid faktiskt om vi blir avlastade med annat.
Ja, det är ju drömmen. Jag tänker på en sak också som jag läste i den här boken Liv 3.0 av Max Tegmark, som jag har nämnt tidigare och som jag verkligen rekommenderar. Han säger så här, ja, ska man ge en ung människa yrkesrådgivning med tanke på hur framtiden och teknologin utvecklas, då är det klokt att söka sig till jobb som, där de här egenskaperna ingår och värdesätts. Kreativitet, social intelligens som vi pratade om, som du nämnde, men också förmågan att hantera oförutsägbarhet.
Adaptivitet. Yes. Ja, det är ju skönt att höra då.
Den tycker jag är intressant.
Det finns hopp för människan, även enligt Max Tegmark. Det låter bra. Ja,
ja, nej men faktiskt. Och sen så är det väl så att om vi poddar om det här om 10 år så kommer vi säkert att säga rätt mycket annorlunda grejer. Men vissa grejer består nog. Och den här drömmen om att vi ska låta det som är unikt mänskligt ta mer plats. Att det är det som tekniken ska hjälpa oss med. Den tänker jag hålla fast i.
Ja, men jag tänker att när jag som har lite då digital stress och förhålla mig till, jag löser den, men jag förhåller mig till den med inte samma, åh, det går att göra det här nu, vad är spännande, utan så, nej men gud, det också. Då tänker jag att det finns hopp i både det som då Max Tegmark beskriver, men också det som World Economic Forum lyfter, att de här, det som gör mig mest till människa, det är det som är de viktigaste kompetenserna också att ha på arbetsmarknaden just nu. Så att ju mer jag vårdar och tar hand om mina unika mänskliga förmågor, desto bättre rustad står jag på framtidens arbetsmarknad. Det tycker jag ändå känns trösterikt.
Det är ju jättebra, och då med tanke på att många av oss liksom hanterar liksom datamängder och dataströmmar och liksom datagränssnitt hela dagarna, så kan man ju tänka att, ja, att göra analysen, det kommer nog maskinerna snart, eller gör redan i många fall, bättre än vad vi gör. Men att ta resultatet och omsätta det till någonting som skapar värde för just dig, för just mig, för just vår organisation, med tanke på våra mål, den oförutsägbarhet som alltid finns där. Där tror jag vi kommer behöva oss länge till.
Mm.
Inte för evigt kanske.
Nej. Men som är allting, alltså när det går att göra någonting på ett nytt sätt, att alltid fundera på, bidrar det här, liksom avlastar det, bidrar det på något sätt, eller inte bara göra för att göra, det är något som jag håller i alla fall. Vi jag tror att vi kommer lägga flera länkar från det här avsnittet. För det vi tror att det här intresserar er också. Ni har ju vilt på olika spann. Vissa skrämmer er mer som jag. Vissa är sjukt nyfikna. Men vi lägger lite länkar så kan man resonera vidare. Och man kan också såklart ta upp det här med sin grupp på jobbet och prata. Vad oroar vi oss för? Eller vad ser vi för möjligheter? Och vad skulle vi bara önska gick att göra? Så här som man tänker, men det kommer ju aldrig gå. Och så vips, så är det någon som har löst det på något sätt.
Absolut. Och vi länkar naturligtvis till den här artikeln på motivation.se som vi nämnde och som var en grundbult här för det här avsnittet. Och ni vet väl att motivation.se är ju Sveriges ledarskapssajt och vår samarbetspartner. Där kan du läsa massa bra om ledarskap, medarbetarskap, engagemang och organisationskultur. Vi ska också länka in till den här Forbes-rapporten som du nämnde, va?
Ja, nej, vad sa jag? Nej, det här... Det finns en,
alltså, nej, World Economic Forum.
World Economic Forum länkar vi till. Och sen länkar vi till en artikel också på, nu ska vi se, på prevent.se. För de har också bra saker,
ja,
som berör
Mark Zuckerbergs, här. Mark Zuckerbergs livesända kommunikation där tänkte jag också lägga in. För den var rätt kul.
Mm. Och så vill vi förstås höra från er också. Vad gör ni nu digitalt som ni inte gjorde innan till exempel? Och vad hoppas ni ska gå att göra? Och vad kanske oroar ni er för?
Ja, och om du är 10 år, hur tänkte du ta hand om mig när jag är gammal och vad vill du att tekniken ska hjälpa till med och vad vill du göra själv? Ja. Hörrni, tack så mycket för att ni lyssnade. Vi ska tacka Agda Media också för den här fina produktionen. Ta hand om varandra där ute.
Hej då!
Hej då!